Hej och välkomna till Spontan ordning, det första avsnittet av den här nya podden med mig Ludvig Svensson.
Och mig Henrik Dahlgren får jag då säga. Och jag tänkte att vi, eftersom troligtvis många av er vet ju troligtvis inte vilka vi är, så jag tänkte att det kan vara bra att börja med att presentera oss. Så vem är du?
Ja, vem är jag? Man kan väl säga att i de här sammanhangen så vi kommer väl prata om filosofi och ideologi och politik och andra sådana sammanhang. Så kan man väl säga att jag har ett bakgrund i Fria Moderata Studentförbundet som ordförande i Linköpings Fria Moderata Studentförening. Jag har också en blogg där jag publicerat mycket texter och sådär på ludvigpsvensson.com. Och ja, det är väl det jag kan börja med att säga lite.
Ja, men precis. Men jag kan också börja med att rabbla lite så här, titlar eller något sånt här. Liksom. Så just nu är jag vice distriktsordförande i MUF Östergötland. Där jag främst ansvarar för idéutveckling och utbildning. Så jag försöker hålla den ideologiska fanan högt där och verka för liksom att banka lite böcker i huvudet på våra medlemmar och så. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen, nu som jag har lite blandade känslor för, så är även kommunfullmäktigeledamot för Moderaterna. Så att försöka hålla den ideologiska fanan högt i kommunfullmäktige i Linköping är väl någonting som jag ska försöka göra. Och det kan nog vara ganska svårt till en viss del. Och sen brukar jag även säga i sådana här sammanhang att jag är MUFs självutnämnda Ayn Rand-expert. Tycker jag är oerhört viktigt att trycka på.
Ja, det är ju intressant. Vi båda har väl intresset av att vi gillar väl kanske nästan mer att läsa böcker än att omsätta det i praktik kanske ibland. Men
ja, exakt. Jag har funderat mycket på det där, för typ hela mitt politiska engagemang nu har gått ut på att jag har suttit här liksom hemma i lägenheten eller hemma hos föräldrarna med liksom en stol och läsa böcker. Men det är jättebra att man bildar sig, men samtidigt så måste man ju liksom bilda opinion också. Om man vill förändra samhället på riktigt så måste man ju liksom ta de idéer man läser och på något sätt kommunicera ut dem i allmänheten. Man kan ju bilda opinion inom partipolitiken. Det är väl det jag försöker göra just nu, så vi får se hur det går helt enkelt. Men jag tänker att den här podden är väl ändå ett annat forum för det, att vi kan få ut vår nördighet så att säga lite mer vidsprätt.
Ja, absolut. Det är väl, det behövs alltid fler utlopp för det, känns som. Det blir aldrig nog att bara sitta hemma och tänka liksom. Så det är kul att kunna bara få ut det på något sätt.
Ja, men exakt. Och sen tycker jag, även om jag ska prata från mitt håll, så tycker jag det saknas liksom en diskussion eller ett forum inom partipolitiken eller inom liksom hela den politiska debatten i Sverige om just idéer och ideologi. Det känns väldigt mycket som vi pratar om praktiska argument hela tiden. Vi pratar mycket om partipolitik, vilket parti som ska samarbeta med vilket. Men vi pratar ju nästan aldrig om så här grundläggande idéer och sånt. Vi pratar ju aldrig om liksom varför liberalism och konservatism kan eller inte kan samarbeta. Varför liksom socialdemokratin har haft fäste i Sverige under så lång tid. Så det är väl också någonting som jag är taggad på i den här podden.
Ja, och det har väl märkts kanske tydligare någonsin den här hösten. När det var efter det här valet så har det väl bara blivit
Gud, ja.
Massa käbbel kan man väl säga. Ja. Det är ju bara taktik och bara man sitter liksom och koteterar bara och
slänger ut en massa floskler.
Ja, liksom. Det handlar verkligen inte om varken vad man vill att samhället ska gå åt eller absolut inte vad människor själva vill med samhället. Det verkar ingen har ju någon idé överhuvudtaget, känns det som.
Man bara
tittar tillbaka på de senaste 4 åren, kollat fram 4 år, men man har helt frisläppt från ett historiskt perspektiv, från alla idéperspektiv. Så.
Verkligen, men jag tycker det kan ju fungera som en bra segue så här, i poddsammanhang över till det första ämnet som jag tänkte att vi ska diskutera. Eller kanske blir att jag bara sitter och rantar här. Men nu är vi ju lite sent på bollen, men jag tänkte även att vi skulle prata lite om just regeringsbildningen och det som har hänt där. För nu vet jag inte riktigt hur lång tid det var sen, men några veckor sedan i alla fall så valde ju Folkpartiet, Centerpartiet att rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister. Liksom, du som står utanför hela partipolitiken, så vad tyckte du när du liksom beskådade det här utifrån?
Jag kan väl säga det att min bakgrund politiskt sett överhuvudtaget är att för 4 år sedan var jag medlem i Folkpartiet.
Men det kanske inte ett du mörkt förflutet.
Ja, exakt. Innan jag upptäckte libertarianism som politisk ideologi kan man väl säga. Och i filosofi. Men sen 2014 ungefär har jag inte varit med i partipolitiken överhuvudtaget, utan bara stått utanför och kollat in på, beskådat det där skådespelet liksom. Och Jag måste ju faktiskt medge att jag tyckte att det var lite... Jag var lite skadeglad. Alltså jag tyckte det var lite kul faktiskt.
Ja, okej, varför då? Eller...
Det har varit ganska lång tid som man sett att de liberala partierna, om man ska kalla det, den liberala falangerna i alliansen liksom, med Liberalerna eller Folkpartiet och Centerpartiet, har ju legat ganska långt ifrån Moderaterna och KD. Och man har verkligen varit en ganska stor ovilja överhuvudtaget att prata med varandra om frågor som man annars har pratat mycket om i samhället. Om, och inför valet så var det ju egentligen, det pratades enbart om regeringsbildning. Men man sa ingenting. Och nu efter valet så visade det sig också att ja, det blev inget samarbete. Och ja, jag kan inte säga att jag var glad. För förmodligen skulle jag säga att det är bättre för Sverige med en högre regering. Men det är lite kul att se Folkpartiet bekänna färg.
Ja, det tänkte jag så. Ja, det kan jag hålla med om. Men jag blev faktiskt, jag har varit lite naiv känner jag under den här liksom förvalsperioden. För jag kände även att när Ulf Kristersson tog över från Anna Kinberg Batra så tyckte jag att både Moderaterna men även borgerligheten började hitta tillbaks lite till idédiskussionen ändå. Mitt största problem med Anna Kinberg Batra var ju liksom, det var inte politiken. För Moderaterna nu har ju exakt samma politik som vi hade under den tiden. Men problemet med henne var ju att hon bara var den här pragmatiska politiken som aldrig förankrar någonting i någon slags idétradition överhuvudtaget. Med Ulf så har vi ändå fått det. Han var ju liksom en klassisk liberal under hans MUF-tid som ville avskaffa välfärdsstaten och ha en nattväktarstat. Och det kanske han inte vill nu, men man märker att fortfarande att han har ju den ideologiska ryggraden, han har de reflexerna. Så exemplet jag brukar ta där är att när jag såg honom för första gången i riksdagen så stod han och sa att de höga marginalskatterna som vi har i Sverige är rent omoraliska. Tidigare så hade vi bara sagt att ja, men det här är dåligt på grund av dynamiska effekter, vi får inga människor i jobb. Men han vågar faktiskt ta det steget och säga att det är omoraliskt med så höga skatter. Och jag kände även att det här påverkar borgerligheten i stort. Jag tyckte att både Björklund och Annie Lööf började argumentera mycket mer utifrån liksom en värderingsmässig grund. Så nu när, ja, när de gjorde som de gjorde så blev jag faktiskt väldigt besviken. För jag hade trott att det skulle... Jag trodde att liksom allt snack om taktiserande, att man inte skulle samarbeta med eller ta stöd av SD före valet, var liksom en rökridå för att tala till vissa väljargrupper. Men när man verkligen gjorde sak av det och gick emot dem så blev jag väldigt, väldigt besviken. För jag tycker i grund och botten då att man sviker sina liberala principer. För om man ska vara helt ärlig så tycker jag att om man tittar på ren sakpolitik så är Centern och Liberalerna rent ekonomiskt de mest liberala partierna i Sverige. Det är de som vill sänka skatten mest, det är de som vill avreglera arbetsmarknaden mest. Om man då vill få igenom den sortens politik och säga att nej, men vi kommer inte göra det enbart på grund av att ett visst parti kommer rösta på politiken, då sviker man i grund och botten allt det man står för, tycker jag.
Men då är ju frågan kanske egentligen, vad är de liberala värderingarna egentligen? Och vad är viktigast för de liberala värderingarna? Mm. Är det ekonomin? Eller den här, det är ju mer en utilitaristisk libertarian, eller liberalism liksom, som kanske då viker sig gentemot något annat slags högre moraliskt liberalt värde liksom. Om det kan vara det som ligger bakom det här svängen liksom. Eller det är inte en sväng ens ju.
Nej, precis. Det är inget som har ändrat sakpolitiskt. Det är det som är så konstigt. Men jag tror faktiskt att förklaringen till det här är ganska enkel. Jag tror att förklaringen är synen på SD. Jag tror faktiskt att det är så pass enkelt. Och det som gör mig så frustrerad där, det är liksom att jag avskyr SD liksom nästan hur mycket som helst. Just socialkonservatism är troligtvis den ideologi bakom socialismen som jag liksom tycker landar mest fel. Men bara för att ett parti tycker vissa saker i vissa sakfrågor så kan man inte gå tillbaka i sin egen politik. För jag tycker även inom så här, även inom både ekonomiska och sociala frågor så finns det en väldigt stor samstämmighet mellan alla allianspartier. Och att två allianspartier då väljer att backa från sina både sakpolitiska ställningstaganden men även sina ideologiska ställningstaganden är ju jättekonstigt, bara för att ett visst parti röstar på det. Jag skulle säga så här, om man ska ta upp den diskussionen bara lite kort, jag skulle absolut inte vilja att alliansen satte sig i något direkt samarbete med SD. Jag tror för att de har helt olika ideologisk grund. Alliansen är ju liksom en blandning mellan konservatism och liberalism, och SD är ett socialkonservativt parti, så det finns ju verkligen ingen samstämmighet där. Men rent sakpolitiskt så kan det ju vara så att SD röstar på vissa förslag som alliansen lägger fram. Och då är det väl skitbra om man gör det. Om man kan avskaffa värnskatten för att om SD röstar på den. Det är väl plockrent liksom. Men ja, jag skulle kunna ränta om det här ganska länge. Men jag vet inte, har du någon så här, har du någon annan förklaringsmodell? Tror du det är så enkelt som att det beror på synen på SD? Eller finns det mer djupgående konflikter som...
Det verkar ju vara någonting som väger tyngre än att få igenom sin politik för både Liberalerna och Centern. Och det är lite kul, för jag har nämligen hört folk säga att det här visar att Folkpartiet verkligen är, förtjänar sitt namn Liberalerna, för att det här på något sätt är det mest liberala man kan göra i en internationell syn liksom på liberalism. Så, och då menar man inte kanske då det klassiska liberala idétraditionen då, utan det som liberalismen har utvecklats till idag. Och på många sätt liksom, sen John Rawls kan man väl säga, så har väl liberalismen gått i en väldigt mer åt ett social-liberalt håll.
Mm.
Och i hela världen egentligen. Så i USA används ju liberal på ett sätt liksom, som att beskriva mer vänster-progressiva krafter liksom. Och liberalerna och centern kan ju egentligen verkligen representera ett sånt progressivt håll liksom. Så att då ser man alla försök att vara bakåtsträvande som helt omoraliskt. Och det enda moraliska är att vara progressiva framåt, och det väger då tyngre än den här ekonomiska, individualistiska politiken.
Mm. Ja, det där är jätteintressant, för det har jag diskuterat med många personer inom LUF. Eller LUF, MUF, gud, Freudian slip. Nej, men för just det, den distinktionen mellan den sociala och den ekonomiska sfären är jätteintressant. Så vi diskuterade liksom, skulle det vara värt att offra en viss frihet inom den sociala sfären till förmån för frihet inom den ekonomiska? Och det är väl just den avvägningen som Centern och Liberalerna har gjort, att det kan vi inte acceptera. Att vi måste hela tiden sträva framåt, vi måste liksom, oavsett om det är bra eller dåligt, så är just Annie Lööfs slogan framåt det enda liksom,
vägen. Exakt, ja. Ja, det är ju intressant att deras slogan var framåt. Det är verkligen det här. Det är progressiviteten över allt annat liksom.
Nej, men hon fick ju massa skit för det. Det var ju liksom både i Moderaterna och Folkpartiet och liksom av hela det politiska spektret som man ju. Men det här säger ingenting, det är liksom bara valfloskel. Men jag tycker det representerar deras ideologi ganska bra liksom.
Mm.
Det är det här, precis som du sa, det här progressiva tänket att utvecklingen är alltid bra, det leder alltid framåt. Och vi kan inte alltid kolla bakåt för att hitta lösningar. Och även i just den inställningen håller jag faktiskt med om. Men utifrån mer ett klassiskt liberalt perspektiv. Jag tycker inte att man... Hur ska man uttrycka det? Jag tycker inte att staten har en roll i att garantera en... Att garantera utveckling i den sociala sfären. Utan utvecklingen i den sociala sfären ska ske spontant, tycker jag. Även fast liksom, i grund och botten så tycker jag att liksom gamla värderingssystem och gamla institutioner oftast... Eller har varit i alla fall begränsande. Och det är väldigt bra om vi kritiserar dem och utvecklar dem. Men jag tror aldrig det ska ske med hjälp av statens tvång.
Mm.
Det är just den skillnaden som jag har jämfört med Folkpartiet eller Annie Lööf exempelvis. Mm. De vill ju liksom slå sönder gamla institutioner med liksom statligt tvång. Jag vill ju att de institutionerna ska avvecklas genom liksom en fri debatt och en fri idédiskussion snarare.
Ja, för det visar ju också lite dock det här att om man tänker från franska revolutionen och framåt, så var ju, vi kan ju gå igenom det, att i franska revolutionen därefter så delades ju det franska parlamentet upp i två delar egentligen. Och då var det ju de som satt på höger sida och de som satt på vänster sida. Och de som satt på vänster sida, det var ju de progressiva, de som var för revolutionen. Och det var ju både det man jag skulle kalla för socialister och liberaler. För det de hade gemensamt då, det var ju att de ville stötta kronan liksom. Och de ville krossa de gamla institutionerna liksom. Medan de på höger sidan, det var de konservativa och det var monarkisterna och det var de som tyckte att det var bättre förr.
Mm. Nej, men det tycker jag är en jätteintressant utveckling också, för precis som du säger, i de historien så har jag oftast liberaler och konservativa liksom stått direkt emot varandra. Det är de som har utkämpat striderna på båda sidor i liksom nästan varje stor politisk fråga inom historien. Men sen kan man ju se, om man spolar fram bandet tills idag, så står ju oftast mer, i alla fall i västvärlden, liberaler och mer nu liberaler från den klassiska idétraditionen och konservativa tillsammans. Typexemplet på det är i Moderaterna. Vi är ett liberal-konservativt parti som liksom försöker kombinera de två olika institutionerna. Så man har ju gått ifrån den synen som fanns i Frankrike då, där liksom socialister och liberaler var allierade i synen på samhällsförändring, mot att man liksom har... Man har inte lämnat den diskussionen, men den har ju nästan sopats under mattan fram tills nu. När man börjar prata om liksom Galtanskalan igen och allt det här.
Mm.
Och där tror jag är... Jag tror det är en grund till varför den just nu börjar skära sig ganska mycket mellan liberaler och konservativa. Inom borgerligheten i Sverige till exempel. Just för att den här synen på samhällsförändring och ja, även synen på människan på djupet börjar komma upp igen.
Tror du att det beror på att socialismen har förlorat? För jag har ju en tanke om att efter Sovjetunionens fall i början av 90-talet så dog egentligen hela idén av socialism. Marxismen var ju död som filosofi eller ekonomisk teori långt tidigare, liksom, via Ludwig von Mises egentligen, och många andra ekonomiska teorier omkullkastade marxismen. Men socialismen som politisk ideologi fortsatte ju leva som ett hopp bland kommunister och socialister, liksom, fram till Sovjetunionen föll egentligen. Men idag så är det ju egentligen så att vi lever ju typ i en liberal hegemoni, liksom. På ett sätt. Det var ju USA vann ju liksom det kalla kriget. Och då kanske det kanske är därför då den här konfliktlinjen mellan konservativa och liberaler återigen blossat upp, liksom. För det finns inte längre den här auktoritära socialismen att gå samman mot längre.
Mm. Men det där är jätteintressant. Jag tror jag har en väldigt bra poäng där. För just som du beskriver, under hela 1900-talet så var ju verkligen den politiska debatten var ju verkligen en idéstrid. Det var idéer det handlade om. Det var liksom liberaler och konservativa mot ett socialistiskt, planekonomiskt, liksom. En sån idétradition. Och det var just när den debatten kom upp, det var väl just då som liberaler och konservativa började alliera sig med varandra. Just idéerna bakom planekonomi och det här auktoritära styret från socialismen började få fäste. Och sen, det var ju liksom, som sagt, det var ju det hela debatten handlade om. Det var ju verkligen fri marknad, individuell frihet, frivilliga gemenskaper mot socialism och planekonomi som var liksom hela 1900-talets debatt. Och sen, som du säger, när Berlinmuren föll och liberalismen och konservatismen vann, då Fukuyama sa ju att nu har ju den liberala demokratin segrat. Vi har nått så här världsände, det här är paradiset. Och min bedömning där är att då slutar man ju prata om idéer överhuvudtaget. Då börjar man istället så här prata om pragmatik, man börjar göra liksom små ändringar i systemen, börjar fixa och trixa liksom. Och sen när det börjar komma liksom nya problem och nya idétraditioner, liksom när vi fick finanskriser, IT-bubblan, när identitetspolitik började komma, då var vi liberaler och konservativa fast i det här pragmatiska tänkandet. Och vi hade slutat prata idéer, så vi hade tappat liksom kartan och kompassen, skulle jag säga. Och då, när liksom sådana här fundamentala frågor som kanske flyktingströmmar eller finanspolitik eller samhällsförändring kommer upp igen, då blir liberaler och konservativa väldigt förvirrade för att man inte har pratat idéer och ideologi på ett så, liksom, så länge. Och det är just därför jag tror att det finns ett sånt stort kaos och förvirring inom borgerliga lägret just nu. I alla fall bland partipolitiken, för man är ovan att prata om de här frågorna egentligen, skulle jag säga.
Mm. Jag tror du har... Det finns någon poäng i det, absolut. Man är inte tränad i att tänka ideologiskt. Man är inte tränad i att tänka filosofiskt. Det kan ju också ha att göra med att tidigare historien har kanske politiker varit folk som har varit lärda redan sedan innan och sen gett sig in i samhällsdebatten. Medan nu är det kanske mer så att man är intresserad av samhällsdebatten och sen så går man in i politiken.
Exakt.
Så man har ju inte en bred syn på samhället kanske. Man kanske har en väldigt nischad fråga liksom, som man är intresserad av. Och så väljer man kanske ett parti att gå in i. Man jobbar stenhårt för det liksom. Och man kanske inte har, man har inte den här breda synen.
Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. Om man ska vara lite partisk så tror jag därför det är... Man brukar ju snacka om att det är negativt att göra så här karriär inom politiken. Att man liksom har gått in i ett ungdomsförbund, att man liksom jobbar sig upp och därifrån. Men jag ser faktiskt en väldigt stor nytta i det. För i ungdomsförbund, då drillas man ideologiskt hela tiden. I alla fall i MUF Östergötland och i stora delar av MUF så är ju väldigt mycket av diskussionen om idéer och liksom om bildning. Och jag tycker det personifierades väldigt bra. För människor som inte liksom har varit med i ungdomsförbund utan kommer in från sidan för att man är intresserad av en viss fråga, de har ju absolut inte samma ideologiska förankring som människor som har varit medlem i ungdomsförbunden har. Så på vår nomineringsstämma inför riksdagen för nästan drygt ett år sedan, tror jag det var, då satt det var Andreas Norlén som nu är talman och det var Betty Malmberg och diskuterade varför de hade valt Moderaterna som parti. Och då satt Andreas Norlén och liksom pratade om hans tid som muffaren när det var liksom under kalla kriget, när det var liksom liberalism mot kommunism, när det var marknadsekonomi mot planekonomi, och liksom måla upp de här stora idéströmningarna. Och Betty Malmberg berättade en historia om hon, nu raljerar jag lite, jag kan inte återge det här exakt, men hon var sur på liksom hur skolskjutsen sköttes i hennes område och att det var därför hon gick in i politiken. Och det är just det där sistnämnda som är problemet. För om man går in i politiken enbart på grund av sakpolitiska förutsättningar, då vet man inte vart man är på väg. Om man liksom fastnar i någon värderingslös pragmatism, då blir det ju nästan alltid så att man kommer göra det som är bäst för samhället, för kollektivet. Och då glömmer man bort individens rättigheter hela tiden. Så det är just därför jag tror enbart en pragmatisk politiker är oerhört farlig. För det kommer nästan alltid sluta med att individen underordnas kollektivet. Pragmatik är ju jätteviktigt. Du kan ju inte vara liksom politiker utan att vara pragmatisk. Men du måste ju alltid ha kartan och kompassen och veta vart du är på väg. Men om vi ska då gå vidare till och diskutera lite här vad liksom hela den här utvecklingen kan betyda för borgerligheten. Finns det någon borgerlighet kvar just nu? I och med de sprickorna som har uppkommit mellan Liberalerna, Centern och KD och Moderaterna. Liksom, kan vi prata om en enad borgerlighet, en enig Sverige just nu? Eller kommer den styckas upp i mindre bitar?
Ja, som det ser ut nu ser det ut som att den håller på att styckas upp. Det är väl det jag ser i alla fall. Och kanske också beror lite på vad man definierar borgerlighet som.
Ja.
Historiskt sett har det varit någon slags liberal och konservativ inriktning. Liksom. Det är borgarklassen som har egentligen varit de som var mot arbetarklassen eller någon slags polemik däremellan. Liksom.
Det har nästan varit motståndet mot socialism har det varit borgerligheten. Liksom.
Exakt, absolut. Och det känns som att det håller på att brytas upp. Eller det har väl gjort det nu liksom, nästan officiellt. Mm. När ena halvan av borgerligheten liksom, inom politiken har inte röstat för en borgerlig regering. Liksom. Så det är väl ganska klart att det är så just nu.
Mm.
Tror du att det är så?
Ja, eller det var lite kul. Precis det var ju på en onsdag som Centerliberalerna röstade nej till Ulf Kristersson. Och på tisdagen var jag uppe på Timrå på deras studentdag. Och de dagarna brukar alltid avslutas med en så här idépolitisk debatt mellan alla ungdomsförbund. Alliansen i ungdomsförbund. Och då var det liksom sista frågan i finalen på debatten. Och det var det Heine som stod där och skojade. Bara, ja, men en sån här debatt kommer vi aldrig kunna hålla igen efter imorgon. Liksom. Och jag tror det ligger ganska mycket i det. För om man ser på liksom hur diskussionen och klimatet mellan även liksom personer inom sfären som har liksom kopplingar till de här olika partierna, så är ju diskussionen väldigt, väldigt infekterad. Bara man gick in på Twitter och bara scrollade under de här dagarna, så den tonen och den debatten som hölls där var ju inte en debatt som man kan förutspå kommer göra så mycket gott för liksom den hela borgerligheten just nu. Så jag tror också den är på väg att styckas upp. Och jag tror i grund och botten det kan vara bra. För just den här symbiosen mellan liberalism och konservatism ställer jag mig i grund och botten emot. Jag tycker att liberalismen och konservatismen är oftast varandras motsatser. Det är en helt annan syn som vi har diskuterat på samhällsförändring, där konservatismen vill bevara gamla framväxtinstitutioner och liberalismen liksom värnar individens frihet utöver de institutionerna. Men sen även liksom den, om man ska kalla det den nykonservatism eller den auktoritära konservatism som har växt fram just nu, skiljer sig ju väldigt mycket från liberalismen även inom ekonomiska frågor. Som liksom, om man ska sparka in lite öppna dörrar, så liksom Trump och Steve Bannons syn på frihandel går ju direkt emot det liberala projektet. Och jag tycker även det här syns ganska mycket inom både ungdomsförbunden men liksom borgerligheten i stort, att konservativa idag har influerats väldigt mycket av den här nya konservativa idéströmningen. Det här med liksom protektionism, det här med att man ska ha rätt att tvinga sina egna moraliska värderingar på andra människor. Så jag var och föreläste i Stockholm och då pratade jag bland annat om just borgerlighetens framtid och tog upp Steve Bannon som är liksom ett exempel på liksom att det här är en person som går emot direkt allt borgerligheten står för. Liksom identitetspolitik, det är protektionism, det är kollektivism och så vidare. Och det var några människor som var liksom ganska, som jag såg var ganska irriterade, så frågade jag, men varför är ni irriterade? Och de bara, men Steve Bannon är en av mina politiska förebilder. Mm. Och jag tycker det tyder på väldigt mycket. Att det är just den konservativa idéströmningen just nu är inte vad den var. Skulle jag påstå.
Nej, det är den ju inte. Men det kanske också beror på att det har varit så stora förändringar liksom, allmänt i samhället de senaste 20 åren kanske. Att det hade varit konstigare ifall konservatismen var sig
ja,
lik.
Okay, ja, det är sant.
För att på något sätt så den konservatismen som funnits under alltså andra halvan av 1900-talet har ju egentligen mer handlat om att den har nästan varit mer åt det klassiskt liberala hållet. För det har handlat om att bevara den ordningen som rått i början av 1900-talet. Då, där det var, exempelvis i Sverige då, där det var låga skatter. Men också exempelvis kyrkan hade mer makt och det var en annan social sammanhållning. Liksom. Så det är det man fokuserar på. Medan idag så kan man inte liksom, man kan inte se tillbaka de senaste 50 åren och säga ja men vi kanske ska gå tillbaka till det här. För det är ju Sverigedemokraterna. De är ju konservativa som att de vill att Sverige ska vara som det var för 50 år sedan. Så vill bevara det som var då. Det som Trump och andra liksom, någon slags konservativ populistiska högerfigurer som poppat upp liksom, och inte bara i USA utan det är ju i Europa, det är ju Brasilien nu, det är ju högerpopulismen säger man, blomstrar ju mer än någonsin.
Ja, precis.
Men ja, där tror jag vi har lite skilda åsikter tror jag. För jag ser ju att det kan vara något positivt också med högerpopulism.
Okej, ja, det får du gärna motivera.
Ja, absolut. Man kan väl säga så här att när jag utgår från det här så utgår jag mycket från exempelvis Hans Hermann Hoppe. Han höll ett tal förra året tror jag det var på Property and Freedom Society-konferens. Man kollar på det här på YouTube. Och det han menar i det talet är ju att för att om man vill att samhället ska gå åt ett libertarianskt håll, det vill säga mindre stat, mer frihet för individen, så är inte de vanliga demokratiska partierna längre något alternativ. Då alla egentligen har gått samman i det finns längre inga stora skillnader mellan det. Det har lite med den här pragmatiken som vi pratade om förut, att eftersom att alla är helt och hållet inriktade på pragmatik så har man liksom inget håll man vill gå åt överhuvudtaget. Mm. Och då är det bättre kanske att helt och hållet komma in från ett annat håll och bara ruska om hela systemet för att kunna få ut någonting bättre i slutändan.
Som sagt, här tror jag inte håller med varandra. För jag skulle säga att främst två saker. Den första är att det finns, även om det är väldigt sällsynt, så kan man ju förändra opinion i ett libertarianskt håll även inom partipolitiken. Det finns ju väldigt många personer, eller inte väldigt många, men det finns några inom liksom Centern, Liberalerna, Moderaterna som är genuint libertarianer. Nu ska jag inte liksom outa honom, men det var en centerpartist som stod på Pub Hayek i Almedalen och sa liksom att socialister, det man kan kalla dem inbortsjuvar eller sossar, det är ingen skillnad. Så det finns ju libertarianer även inom partipolitiken. Och jag tror att här har just vi inom den partipolitiska sfären ett stort ansvar. Vi måste börja bilda opinion. Partipolitik handlar inte bara om att få igenom pragmatiska reformer, utan det handlar ju även om att liksom föra fram vissa idéer och bilda opinion ut efter dem. Så i Moderaternas stadga till exempel så står det att vårt primära syfte som parti är att opinionsbilda för liberalkonservativa idéer. Och det tror jag verkligen att vi måste göra. Sen tror jag även att just den här populistiska retoriken, eller alt-right retoriken om man kan säga så, jag tror inte dens inverkan på liksom hela idédebatten och de åsikterna som den retoriken leder fram till tror jag är väldigt otroligt, otroligt skadliga. För du kan ju bilda opinion för liberala idéer på ett, om man är lite elak, på ett mer seriöst sätt. Att du liksom argumenterar för marknadsekonomi, individuell frihet, både utifrån ett liksom rättighetsperspektiv men även ett utilitaristiskt perspektiv och liksom bilda opinion på det sättet. Liksom om man tittar på min generation, många som kollar på personer som Milo Yiannopoulos eller Steve Bannon, de åsikterna som de personerna har fått utifrån att lyssna på de här personerna är ju, det är inte libertarianska åsikter, utan då har man en ganska orimlig hållning mot invandring, där man per automatik ser invandring som ett så här direkt hot, någonting som man behöver använda statens tvångsmakt för att stoppa. Man har en ganska orimlig hållning mot islam. Man säger att islam är jätteskadligt per automatik, men man pratar aldrig om andra religioner som liksom också är skadliga. Så jag tror att just den populistiska retoriken, eftersom den är så onyanserad, så kommer den kommer leda till att man opinionsbildar fram åsikter som inte hänger ihop. Jag tycker liksom att dagens politiker och dagens debattklimat är ett bevis på det. För jag tycker inte att den retoriken, den har inte liksom, tycker jag i alla fall, lett till att vi har fått en mer frihetlig opinion. Eller jag vet inte om du håller med det.
Frågan är väl kanske så här att en populistisk strategi är ju kanske egentligen inte att opinionsbilda, utan att plocka upp strömningar som redan finns. Det skulle väl jag kanske säga egentligen mer, att det är väl sån i definitionen av populism, att man lyssnar till the populace liksom. Vad är den populära åsikten? Och så tar man det, och det vi sett exempelvis i många andra länder i både i Europa, men även i USA. Trump menar jag nu exempelvis har sänkt skatterna väldigt mycket. Och en skattesänkarpopulism har ju funkat exempelvis i Norge och Finland. Nej, vill säga helt fel. Norge och Danmark har ju varit, deras populistiska partier om man säger så, har ju också varit några partier som vill sänka skatterna väldigt mycket. Och det kan man ju säga egentligen är en populistisk åsikt. Likadant, det är ju högerpopulism då. Mm. Eftersom att man vill ju stärka individens frihet egentligen då. Men kanske inte på grund av att man har en nyanserad bild av rättigheter liksom. Så helt enkelt för att ja, men folk vill ha lägre skatt, så då fixar vi lägre skatt.
Mm.
Så det är också frågan, det är lite frågan igen. Vad är det man värderar högst liksom? Är det...
Ja, nu kommer man tillbaka till den här diskussionen om liksom sociala sfären och den ekonomiska sfären. Mm. För liksom, absolut, om man pratar med, eller jag har några kompisar som bor i USA som är mer åt det klassliberala hållet. Och de för ju sin här argumentationen kring att ja, men Trumps, hans retorik är fullständigt idiotisk. Han är troligtvis dum i huvudet som person, men titta på vad han har fått igenom. Liksom, vi har fått igenom den största skattereformen i modern tid. Och fine, liksom, rent ekonomiskt så är det ju så. Men jag tycker även att då offrar man den sociala friheten för den ekonomiska. Så Trump, han har ju exempelvis, även om det inte var ett rent ingressförbud för muslimer, så var ju det han hade i huvudet. Troligtvis säger ju många av hans rådgivare när han la fram det förslaget. Och han har ju lagt många sådana förslag som liksom på social basis skulle begränsa människors rättigheter. Och även liksom, om man ska ta det exemplet inom Sverige, så SD lutar ju mer höger i den ekonomiska politiken. Men rent kulturellt och rent socialt i den sfären så är de ju inte vänster, men de är mer auktoritära. De vill liksom ha svenska kulturarvsfonder där staten ska tvinga den svenska kulturen på människor. Man vill förbjuda allt som har med islam att göra i form av liksom bönutrop, slöja, burka, maskeringsförbud, hela den biten. Så det beror väl på vad man värderar. Om man tycker att ekonomisk frihet kan motiveras på bekostnad av den sociala friheten, då kanske det här kan vara en bra strategi. Men jag tror ju att det blir väldigt, väldigt farligt om man går den vägen. För hur långt man vill ju pusha det. I Danmark exempelvis så har man ju infört ghetto-lagstiftningar där människor i olika områden får olika straff enbart på grund av vart man bor. Och där bör man ju verkligen urholka individens rättigheter. Och kan man motivera det utifrån att man ska ha lägre skatt? Well, jag skulle inte säga att man kan det.
Jag tror vi kommer ha... Vi får nog nästan ett eget avsnitt om exempelvis invandring och integration skulle jag
säga. Ja, det tror jag. Det kan behövas.
Ja, jag tror det. Jag tror inte vi hinner igenom allt det på ett avsnitt här idag. När vi ska på något sätt ge någon slags överblick. Liksom, över...
Ja, men exakt.
Ja. Men vi kanske kan prata lite mer då. För vi, som lyssnarna här kanske har märkt, så är ju jag i alla fall mer åt det konservativa hållet och Henrik definitivt mer åt ett liberalt håll. Så vi kan säga, vi kanske prata lite om... Vad skulle du säga att din ideologiska grund är?
Ja, men precis. Det borde ju nästan börjat med, egentligen kan man ju säga. Nej, men jag skulle identifiera mig som klassiskt liberal. Jag har en väldigt stor tro på liksom, marknadsekonomin och vad den gör. Men framförallt skulle jag säga att min ideologiska hållning grundar sig i att jag tror att det är varje människas natur att sätta upp sina egna personliga mål och sen uppfylla de målen. Och jag tror att ingen människa har rätt att hindra någon annan människa att leva sitt liv efter sina egna egenskaper. Och om man följer den principen till max, då får man marknadsekonomi. För marknadsekonomin består i grund och botten av att vi individer agerar med varandra, att vi byter värde mot värde i syfte att göra vårt liv bättre. Så det är väl just den hållningen inom liksom en rent klassisk liberal kontext som jag har. Sen skulle jag även säga att jag är ganska allergisk mot mycket av konservatismens tänkande. Jag tycker just att det här försvarandet av framväxta institutioner ofta blir väldigt onyanserat. Jag tycker att konservativa ofta landar i att man ska försvara saker som är gammalt bara för försvarandets skull. Bara att liksom gammalt i sig är någonting positivt. Och det tar sig uttryck i att jag tycker liksom, jag är ganska benhård ateist. Jag tycker att religiöst framväxta värderingssystem är någonting som vi borde kritisera. Så det är väl mer, jag har en väldigt progressiv samhällssyn skulle jag säga. Att jag tycker att utveckling, förändring är i grund och botten något bra. För om man ska gå tillbaka till det så är ju marknadsekonomin är ju liksom förändring i SSR. Det är liksom det här som Schumpeter pratar om hela tiden, kreativ förstörelse. Man ser ju ständigt att saker försvinner och att saker växer fram. Enbart på grund av att det är någonting mer positivt och liksom effektivt som växer fram. Så det var väl en liten flummig utvikning i vad jag står ideologiskt.
Ja, om... Ska jag, hur är min tur?
Ja.
Ja, om flummiga utläggningar kanske det blir ännu mer av nu.
Ja, precis.
Nej, men jag skulle beskriva mig själv som libertarian egentligen, i grunden. Kanske någon typ av paleolibertarian skulle man kanske säga. Mm. I den form att jag är ganska konservativa åsikter också. Och jag drar gärna libertarianismen till sin slutspets i form av anarkism. Så på något sätt brukar jag ofta beskriva som någon typ av konservativ eller reaktionär anarkist.
Ja,
jag skulle säga att det finns i människans natur så att vi vill, det som du säger, vi vill uppfylla våra egna mål. Vi kan sätta upp våra egna mål och vi finns här i världen, så vi måste sätta upp våra egna mål, för vi måste handla i världen.
Mm.
Jag köper dock inte fullt ut naturrätten som koncept, men det kan vi också ha en helt annan,
ja,
en helt
det,
annan
det
diskussion om. Men så på något sätt hamnar jag där i någon slags kirinesisk anarkism.
Mm.
Men jag ser också att det finns ingen, det finns inget egenvärde i förändring, för förändringens skull. Och jag säger att det är mer säkerhet att kolla på vad som funkar tidigare än vad som hypotetiskt sett kommer funka i framtiden. Så jag tror inte benhårt på exempelvis förnuftets kraft eller rationalismen. Mm. Så därför ska jag säga, ja, jag är någon slags konservativ anarkist.
Ja, det hör man inte ofta. Det är ju skitsant. Nej, men jag tänkte att vi kan ju gå över som segway till just att diskutera liberalismen och konservatismen och hur väl de kombineras och i vilken grad de står mot varandra. Om vi börjar på det här med liksom hur framväxtinstitutioner värderas, så har ju liksom du som konservativ tycker att liksom, om man tar Carl Jungs idéer om moraliska arketyper eller om man tar den spontana ordningen, så tycker man ju att det finns liksom en uråldrig kunskap i den här institutionen. Att det liksom finns så mycket information som vi människor idag liksom, vi kan inte inneha den själva, utan vi måste liksom luta oss mot de här institutionerna. Liksom, är det en korrekt redogörelse för,
ja, det skulle den positionen? Man, det skulle man väl kunna säga. Ja. Och det kanske egentligen inte bara handlar om att det är så det har varit och det har växt fram. Liksom, att, utan det handlar mer om att, jag kanske menar att tradition och så som, det har växt fram på grund av människans natur.
Mm.
Och genom trial and error har man under lång tid liksom, överhuvudtaget, det har växt fram både då arketyper och olika ideal som jag tycker man bör respektera och som jag tror också är korrekta, exempelvis dygder och olika roller i samhället som bör bli uppfyllda. För att det är så också, så jag anser att människan fungerar. Det är så, olika människor är bra på olika saker och har olika roller i samhället som man passar in i. Och då är det bra att ha ett samhälle där sådana roller finns att fylla ut också. Så det blir på något sätt mer uppstyrt i form av vilka roller som finns, men också det är lättare kanske för folk att hitta sina roller också, genom att inte ha krossat alla gamla institutioner.
Ja,
så att man faktiskt har någonting att luta sig tillbaka på och så man kan se så man behöver inte uppfinna hjulet om och om igen, om man säger så.
Mm. Nej, men jag är väl, alltså just den här, om man tar Hayeks idé om den spontana ordningen, som är liksom ungefär samma sak som vi pratade om här, så jag är väldigt...
Och som den här podden heter.
Ja, just det. Ja, precis. Det är bland det liksom jag tänkt mest på. För jag tror, jag tror precis det som du beskriver, att för om man tar för 1000 eller 2000 år sedan, liksom i början av mänsklighetens historia, så var det verkligen, det var överlevnad som gällde. Och då gjorde man ju vissa antaganden, man gjorde det som funkar. Och utifrån de antagandena så byggde man liksom institutioner och värderingssystem. Om man tar liksom ett tydligt exempel, så när man såg en blixt på himlen, så kanske man antog att det här orsakas av en övernaturlig enhet som har ganska stor kontroll över vädret som vi måste förhålla oss till. Och just utifrån de antagandena så byggde man väldigt komplexa institutioner och värderingssystem. Olika religioner har ju avlöst varandra i liksom århundradena just på grund av sådana antaganden. Men jag tycker att idag, när vi har så pass mycket information, när vi har skapat så komplexa system, så kan vi objektivt sagt säga att sådana antaganden som vi trodde då var fel. Och då faller ju liksom hela grunden för de här framväxtinstitutionerna. Så jag tycker, likt som Annie Lööf och Jan Björklund, att sådana gamla institutioner kan begränsa människors frihet. Inte på samma sätt som staten kan, för staten begränsar ju människors frihet genom tvång. Men kulturella värderingssystem och institutioner som kyrkan, som saker som kärnfamiljen, kan ju också begränsa individer. Men jag är emot just det begränsandet, och därför tycker jag det är viktigt att vi alltid kritiserar de gamla ordningarna och försöker förändra dem. Men som sagt, skillnaden med mig och Annie Lööf är att jag vill inte använda staten för att göra det, utan jag tycker att det är viktigt att vi använder liksom idéer och debatt hela tiden. Och det kan man även poängtera, att liksom sättet de här gamla institutionerna har växt fram hela tiden är genom en ständig kritik och liksom en ständig förändring. Liksom anledningen till att kristendomen kan samexistera i dagens samhälle är ju för att den ständigt har utsatts av kritik och behövt förändras hela tiden. Liksom, vi kan ju bara tänka oss hur man skulle se på den katolska kyrkans värderingsgrund på 1500-talet i dagens samhälle. Det skulle vara en total kulturkrock. Så jag tror att vi ständigt måste det är det här en fri marknad av idéer handlar om, och den spontana ordningen handlar om, att vi ständigt liksom kritiserar, att vi ständigt försöker utveckla saker.
Mm.
Och sen kommer det ju vara så att vissa saker består och vissa saker försvinner. Och det som består då är ju troligtvis det som man inte kan säga emot, skulle jag säga.
Mm. Vi kommer väl återkomma till det här ämnet också, är jag ganska övertygad om. Men jag tycker också att det är något som är viktigt att påpeka i sammanhanget, är väl också att kanske de liberala idéerna, om man säger så, har ju inte enbart segrat genom att man har diskuterat fram, sig fram, utan också genom vapenmakt. Man har ju kanske inte liberalt egentligen, men om vi säger progressivt i att man förändrar gamla ordningar.
Mm.
Kan ju ta Gustav Vasa som exempel i Sverige, som förändrade religionen i Sverige från katolicism till protestantism, till lutheranism liksom. Och det här var ju en progressiv förändring, skulle man kunna säga. Jag tror att även många liberaler skulle hålla med om att protestantisk arbetsetik liksom är bra för liksom, ganska bra för samhället liksom. Men då, och då kan man också göra ett argument för att Gustav Vasas reformer var bra.
Fast inte utifrån ett liberalt perspektiv, skulle jag säga. För han gjorde det med tvång.
Ja.
Med staten.
Mm.
Det är just
men det. Men det är som är min poäng också. Min fråga är att ifall det historiskt sett verkligen har skett genom övertygande av folk genom rationella argument, eller ifall det har skett av vapenmakt och våld och tvång. Och om det går att göra på något annat sätt än våld och tvång. Jag skulle ju påstå att det är klart att det finns exempel på många människor som tycker bättre om progressiva värderingar. Men om man lämnar samhällen i fred och inte rör dem, så vad jag ser att liksom, jag har inte klart studerat det här för noga, men traditionella samhällen är traditionella för att de har lämnat i fred. Och utan yttre påverkan av tvång så kan inte den progressiva ideologin uppstå.
Mm, ja, det var intressant, men jag skulle säga att det finns, så fort du har traditioner som kränker människors negativa rättigheter, alltså så fort du har traditioner som säger att du får inte äga egendom, du får inte satsa på forskning för att det går emot Guds vilja, eller sådana liksom traditioner, då tycker jag det är legitimt att använda staten för att utöva tvång. För jag tycker att statens roll är att skydda människors negativa rättigheter. Sen var inte Gustav Vasa en libertarian som avskaffade katolicismen för att han liksom trodde på den liberala idétraditionen. Men just rent filosofiskt så tycker jag att om man har traditioner som per automatik kränker människans rättigheter, då är det rätt att använda staten för att motverka dem. Som hederskulturen tycker jag absolut staten har en roll i att motarbeta. Sen har jag absolut rätt att liksom på 1500-talet när protestantismen och katolicismen liksom konkurrerade, så var ju inte det en... Det var inte direkt en idéstrid där man anordnade paneldebatter och sen fick människor liksom fatta sina beslut. Utan Nej. Det var ju väldigt mycket vapenmakt. Men jag skulle säga att i takt med att när de liberala idéströmningarna verkligen slog igenom på många olika områden, så har ju den förändring som skett när det kommer till liksom svartas rättigheter, när det kommer till kvinnors rättigheter, homosexuella rättigheter, det har inte varit någon vapenmakt. Det har ju varit människor som liksom som driver opinion, som kommer med civil olydnad, som liksom driver de idéerna framåt. Och det, jag tror det är så vi måste fortsätta, helt enkelt. Det är ju sparka in en öppen dörr såklart, men...
Och om jag vill, okej, ja. Men då kanske jag också skulle säga att det här är ju klart kanske, det är väldigt kontroversiellt kanske, men de svartas rättigheter i USA exempelvis då, genom medborgarrättsrörelsen, drev ju också igenom det med hjälp av vapenmakt, genom att man skrev in de här rättigheterna i konstitutionen. Och att man genom lagstiftning tvingar folk att inte få diskriminera.
Fast nej, det var ju, jag skulle säga att det var helt tvärtom. Det var ju staten som upprätthöll den här segregationen från första början. Det var liksom staten i södern som skrev in Jim Crow-lagar och så vidare. Men sen, liksom,
ja,
sen tycker jag som sagt att även staten har rätt att göra så. Jag tycker att staten har rätt att säga att svarta ska ha exakt samma rättigheter som vita människor. Om man ska sparka in den öppna dörren också. Men jag tycker exempelvis om man tar det här exempel som har liksom överanvänts till sin milda grad. Det här exemplet med den kristna bagaren som inte ville baka en tårta åt ett homosexuellt par inför deras bröllop. Så tycker jag självklart att man ska rätt att bestämma över sin egendom. Och om du kan inte komma och säga att du ska baka en tårta åt mig, det kan du inte säga. Men att liksom sådana grundläggande rättigheter som äganderätt, yttrandefrihet, rösträtt, Sådana saker tycker jag absolut staten har en roll i att tvinga fram, skulle jag säga.
Ja, jag tror vi är klara där för idag faktiskt.
Ska vi säga några avslutande ord, kanske, på något sätt?
Om man vill höra mer av dig, vad, kan man kolla in någonting? Några sociala medier eller någonting?
Åh, herregud. Alltså, jag skriver en del på Facebook. Det är oftast typ när jag är sur på någonting och rantar. Sen har jag tidigare liksom gjort korta livestreams där jag har liksom pratat fritt kring någonting. Men jag tänker att den här podden kommer ersätta dem ganska mycket. För jag fann att det formatet är... Det är väldigt kort, och om man ska göra det bra så måste man, det diskuterade vi tidigare, men då måste man nästan sätta sig ner och skriva en monolog ganska ordagrant för att man ska få fram sin poäng. Men jag har gjort lite olika livestreams som även ligger på YouTube som ni kan kolla upp. Lite Österriks ekonomi, lite om framtidsoptimism. Så om ni YouTubar Henrik Dahlgård så finns lite korta och flummiga videos där när jag pratar mer. Vad kan man läsa dig mer?
Man kan nog framförallt läsa mig på ludvigpsvensson.com där jag skriver diverse blogginlägg om allt från konservatism och anarkism till, jag vet inte, ja, diskussioner om rättigheter och allmänt undersökningar av verkligheten.
Verkligheten. Nej, men, ja, just det glömde jag helt bort. Jag måste göra reklam för MUF Östergötlands tidning, The East Post, där jag är någon typ av redaktör kan man säga. Så jag skriver väldigt mycket där, men det är även liksom ett forum för medlemmar inom MUF att liksom driva idédebatt, så det är allt ifrån diskussioner kring liksom spontan ordning till hur vi ser på vetenskap och fakta, till hur vi ser på SD. Det är liksom väldigt brett där också. Så där kan ni läsa mig, men även många andra duktiga ideologer inom MUF. Så kolla gärna in det.
Yes. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och jag tror vi kommer fortsätta med det här.
Jag känner att
det är väldigt lätt att prata om sådana här saker. Så man... Det kommer definitivt, som ni har hört i det här avsnittet, finnas väldigt mycket att fortsätta prata om i framkommande avsnitt. Så tack för att ni har lyssnat.
Hej då.